Mitt namn är Matilda Brink Larsen. Jag är en mamma av Majorna till tre livmodersbarn. Men jag har också fler barn, 7 till. Så barnen är 10 plus ett barnbarn på 2 år och 11 månader ungefär totalt. Även om jag bor i Majorna nu så är jag också en dotter av Smögen med ungefär 1300 invånare. Och när jag till sist bröt upp från mitt hemma så bestämde jag mig för att ta med mig delar av mitt Smögen till den stora staden. På Smögen i min ungdom visste till och med morfar vad jag hade gjort för galenskap innan gryningen tog honom i anspråk om jag ens gjort något galenskap. När jag inte kom hem som jag skulle och gick vilse så fanns det alltid någon som till slut såg till att jag hittade vägen hem. Och som barn var det väldigt tryggt, inser jag idag. Det kunde aldrig bli riktigt så galet att man inte kom hem. Gemensamma barn. Smögen, inte bara ungarna, inkluderades av detta. Fisefrons och Pronsekurt hade också en särskild plats hos alla och en relation till hela sin ö. När en av gubbarna på min barndomsgata gick ut med sin snipa en tidig morgon och sen inte kom hem i skymningen så vände de stora fiskebåtarna ut igen när de lastat av sin fångst för att leta rätt på honom. På natten när jag var uppe efter ett glas vatten så kom 3 fiskebåtar på rad in mot Smögens hamn med snipan utan sin kapten på släp. Havet har tagit så många. Fisefrons, Pronsekurt och Silas var alla en del av ett samhälle som tillsammans och på egen hand tog ansvar. Och jag tror på det. Jag tror på att ju mer vi kan göra i det civila sinsemellan, jag och du, ju mer avlastar vi samhällets skyddssystem. Vi så fördelaktigt har att tillgå när normen för livsvillkoren sviker. Utanförskapet är en konsekvens av innanförskapets brister och tillkortakommanden. Och jag vill ha mer av mitt barndomsmögen i Göteborg, mer av Smögen i hela vårt samhälle, mer Smögen åt folket. Idag görs det skillnad på människor och barn och barn. Den som är född här i landet har tillgång till skyddssystem som ofta förvägras den som flytt hit ensam. Jag har personliga erfarenheter av bägge delar. Jag är mamma till ett barn som omfattas och är i behov av systemen. Och jag befinner mig nära många barn som inte gör det, trots att deras behov är minst lika stora. Skyddssystem omfattar barn, ditt och mitt. Men även om de gör det så vore det ingenting värt om inte du och jag också fanns. När ett av mina livmodersbarn var 12 år så kom han hem och berättade att en kompis dragit hemifrån. Saker hade hänt och kompisen var borta och mitt barn var oroligt. Du måste göra något, mamma. Polis och socialtjänst stod maktlösa och kompisens mamma kunde inte lämna hemmet ifall hennes unge kom hem. Och jag gjorde det jag tänker att man ska göra då. Jag ringde de andra föräldrarna i klassen och sa att vi har ett barn på vår klasslista som inte sover i sin säng och riskerar att fara illa. Och vi måste gå ut och leta. Jag fick med mig en mamma till. En är fler än ingen. Och vi tog vårt vuxenansvar. Flera kvällar och nätter så letade vi i Nordstan och på Centralen. Där kryllade det av ungar redan för 5 år sedan. Men det är ännu fler nu. Det är ganska få vuxna i rörelse på kvällar och nätter. Vi pratade med ungarna på plats, visade kort, bad om hjälp. Nej, här ska man inte vara när man är 12. Det här är ingen bra miljö. Här kan man fara illa, sa ungarna. Som också var 14, 15, 16 och 17 år. Till sist, efter ett dygn och flera med det, ringde en tjej på 15 år. Hon hade sett min sons kompis på väg mot hissarna i Nordstan. Jag ringde citypolisen och kompisen kom i tryggt förvar. Jag frågade flickan hur det kom sig att hon hade ringt och svaret smärtade. Det är coolt och ledsamt på en och samma gång, men ingen har någonsin letat efter mig. Ingen har någonsin letat efter mig. Vi slöt upp, letade och fann och vi tog hjälp av varandra. Vi tog ansvar för ett gemensamt barn på en klasslista och i det sista fick vi hjälp av systemet att tillgå och ungen hittade hem. Men det finns barn som ingen letar efter. Alla barn har inte egna vuxna som tar hand om dem. Och barn som saknar egna vuxna riskerar i värsta fall att bli diskvalificerade till ett livslångt utanförskap. I Sverige finns det lagar som skyddar och hjälper. Jag vet, jag lever nära vinsten av välfärdssystemet och jag kan slåss för mitt barn. Samma barn som bad mig hjälpa till med kompisen för 5 år sedan. Jag får hjälp när han har hamnat i trubbel och inte hittar rätt på egen hand. Mitt barn har de rättigheterna i mitt land, precis som kompisen hade, men alla barn har inte det. Jag kan kämpa med mitt samhälles stöd och hjälp. Det kan inte de mammorna. Jag kan ta den bilden nu. Det kan inte de mammorna i andra delar av världen som tvingats skicka hit sina barn utan att själva kunna följa med. Vem kämpar för deras barn? Samma system som erbjuder möjligheten till rättssäkra utredningar och processer kring mitt barn tar ingen hänsyn till de barn som kommit hit ensamma och idag lever på gatorna i vårt land. Vem ska föra deras talan? Välfärdssystemets ungar och flyktingbarnen har samma behov av fungerande system, samma behov av vuxna som tar ansvar, samma behov av att det finns sammanhang som förvaltar och ställer krav på dem. Och det blir nu jag, men också du. Många av de här ungarna, godtyckligt åldersuppskrivna, fyllda 18, med avslagen hängande över sig i orättssäkra asylutredningar som genererat utvisningsbeslut, kommer bli kvar här hos oss. Det är ingen semesterfirare vi pratar om. Det är ungar utan val. Den djupt deprimerade situationen det innebär att till sist leva som papperslös utan rättigheter är ett bättre alternativ än att återvända och riskera sitt liv. Och det är fortfarande någons barn. Barn till andra föräldrar. Andra föräldrars barn. Som mitt och som ditt. Och när inga föräldrar finns så måste vi ta vårt gemensamma vuxenansvar. Vi måste slåss för deras amnesti men också deras vardag. Genom att öppna våra egna nu och släppa in dem hos oss. Frivilligorganisationen Agape har skapats för att fylla det enorma, stora och växande behov. Och där är jag verksamhetsansvarig idag. Det är ett behov kommun och regering valt att blunda inför. På 18 stationer 7 dagar i veckan från 17 till 21 möter vi barnen som skrivits upp i ålder eller fyllt 18. Barnen kommunen valt att inte längre ta ansvar för. Barnen som hamnat på diverse olika anläggningsboenden runt om i landet. Boenden där missförhållande ofta råder. De är mellan 16 och 18 och de bryter upp därifrån. De ger sig av ut på flykt igen och de söker sig tillbaka till Göteborg. Till sin tryggaste nyskapande och sitt sköra sammanhang. Det närmaste hem de har där skolan finns. Men vi möter också barnen som hamnat i samma situation ifrån andra kommuner. När utvisningsbesluten trillat in och med det papperslösheten blir hemlösheten ett faktum. Då det är lättare i det svåra att välja den tillvaron i en större stad. Agape är uppbyggt av vanliga människor, representanter från olika organisationer, myndighetsutövning och föreningsliv. Medmänniskor, invånare och medborgare. Vi förstår att de här ungarna som inte får finnas, finns ändå. Och att omsorgen kring dem inte får vara avhängig vare sig godtyckliga beslut eller uppehållstillstånd. Vi förstår att inkludering är den enda motpolen till utanförskap. Och vi ser utanförskapets förödande konsekvenser för såväl individ och samhälle. Vi bygger verksamhet, vi bygger sammanhang. Vi försöker att lösa boende och skapa trygghet. Och vi inkluderar. I dagsläget har ungefär 132 av våra ungar fått placering i en frivillig familj. Några kyrkor i Göteborg har också öppnat upp för boende och vi har nu 65 ungdomar boendes i 6 kyrkor på madrasser. Det 7:e är på väg att starta. Men 56 ungar står fortfarande rödmarkerade på en lista. Det betyder att de har akut behov av bostad eftersom de lever på spårvagnar, i tunnlar, på bänkar, gator och torg och härbärgen. På dagarna går de flesta i skolan och på eftermiddagar och kvällar går de runt på Agapes olika stationer. Där kan de exempelvis få mat, duscha, tvätta och byta sina kläder. Men också få hjälp med sjukvård av Agapes ledsagare. De får tillgång till Agapes volontärer varje dag. Det finns signifikanta ställföreträdande vuxna människor som bryr sig. Allt det där som behövs när man lever i ett samhälle. Allt det där man tar för givet när man är inkluderad. Glappet mellan politiska beslut och verklighetens behov har alltid funnits. Myndighetsutövningen och andra skyddsfaktorer, organiserade och avlönade, har aldrig kunnat tillgodoställa ett helt samhälles behov. Jag har alltid varit övertygad om att ju mer civilsamhället tar ansvar för varandra, desto färre behöver inkluderas i de konstruerade sammanhangen. Jag har alltid tänkt att det krävs en by för att fostra ett gäng ungar. För mig är det här naturligt, det är så man gör. Jag har aldrig tänkt något annat, inte ens innan den här gruppen ungar identifierades. Och jag antar att det är det vi har gemensamt inom Agape. Att vi ser inkluderandet som självklart i takt med att gruppen exkluderade ungar växer. Så växer också vårt engagemang, för det finns inget alternativ. För vem kan stå tyst bredvid när ett samhälle förvisar en grupp människor till utanförskap, hemlöshet och laglöshet? Och vem kan se på när ungar står rättslösa? Jag har jobbat med mottagandet i många år, bland annat i social resursförvaltning. En enhet i staden som skapat boende och verksamhet för barn som kommit ensamma utan sina föräldrar. Det har alltid handlat om oss, hur vi tar emot. Aldrig om vilka eller hur många som kommer hit. Sen 2008 har jag kunnat utföra det arbetet i en politiskt styrd organisation. Det har fungerat tills nu, men det fungerar inte längre. För politiken hotar min välfärd. De tar inte längre ansvar för inkluderandet utan lämnar det till civilsamhället. Och vi som ser klart på saken och är beredda att axla ansvaret, vi måste göra det nu. Vi måste vara modiga och stå starka. Vi måste bli en motpol till det utanförskapet regeringen håller på att etablera. Vi behöver förstå att de flesta av Agape-barnen är här för att stanna, för de har inget annat. De har inget val. Det är vi som har valet. Om vi ska bjuda in dem eller stänga dem ute. Jag säger det igen, igen, igen och igen. Fortfarande någon annans barn. Det är barn till andra föräldrar. Det är andra föräldrars barn. Som mitt, som ditt. Och när inga vuxna finns eller föräldrar finns, då måste vi ta vårt gemensamma vuxenansvar. I Sverige är du som papperslös hänvisad till kriminalitet och brottslighet för försörjning. Rädslan för att hittas och deporteras är densamma. Så är även rekryteringen till extremismen. Genom att förvisa de här ungdomarna till utanförskap och förvägra den amnesti så göder och föder vi alltså den organiserade brottsligheten i vårt land. Vi förser den med potentiella utförare. Unga är de är ensamma och de är rädda. Och vi kan inte skylla den utvecklingen på ungarna. Det handlar om vilka politiska beslut som fattas och om vad samhället gör. Det handlar om insikt kring och förståelse för konsekvenserna av att göra eller inte göra rätt och tidiga insatser. För utanförskapet är en konsekvens av innanförskapets brister och tillkortakommanden. Idag har politiken valt riktning och som en direkt konsekvens av det initierade jag Agape. Jag gjorde det för att jag tror på inkluderandet, för att jag ser alla människors lika värde och för att jag ser vad konsekvenserna skulle bli om jag inte gjorde det på såväl individ- och samhällsnivå. Utan sammanhang som Agape kommer de här ungarna att gå under. Utan sammanhang som Agape kommer kriminaliteten i vårt land outvikligen att öka. Desperationerna och de vansinniga handlingarna. En journalist frågade mig häromdagen var gränsen för engagemang går. Han bad mig leka med tanken på att det finns 19, 25, kanske 30 000 papperslösa i Sverige. De kunde vi ju inte inkludera, eller? Svaret måste vara jo, det kan vi visst. Om vi vill, orkar och vågar. Det är människor det handlar om. Människor som du och jag, som dina barn och mina. Blir det många som kommer att hamna i den här situationen så krävs det många som engagerar sig. Svårare än så är det inte. Vi måste skapa en motpol till utanförskapet. Om det krävs att 19, 25 och 30 000 människor i det här landet engagerar sig så väljer jag att tro att de människorna finns i det här landet. Jag tror att vi är många som förstår vikten av att inkludera. Som vill bygga ett starkt, tryggt och kärleksfullt samhälle. Även när politiken har en annan agenda. Jag väljer att tro på agape som betyder universell kärlek. Och jag tänker aldrig sluta kämpa. Och du har också ett val att göra. Mitt men också ditt sammanhang måste inkludera mera, men också bereda plats för flera. Våra lagar och skyddssystem måste gälla alla, både egna barn och andras. Jag hade förmånen att bli inbjuden och vara med på en inspelning uppe i Vårgårda i somras där, som Liselott Johansson ledde en sommarandakt. Och jag hade blivit ombedd att ta med mig en bild som på något sätt representerar en del av det som jag tror på. Och givetvis så hade, givetvis hade jag åkt ifrån bilden. Så jag rusar in på Ekumenias konferenslokal. Och då stod det en ung kvinna där och satte upp sina bilder. Och sprang rätt på den här. Det var kanske ändå inte riktigt slumpen att jag åkte ifrån min bild. Det här är Jesus, barnet, tillsammans med Maria. Så. Och den känner vi ju väl till, såklart. Och det budskapet är väldigt starkt. Men här är ju också Josef. Lite i bakgrunden. Men jag tänker att han har också lagt grunden till det här med att vara ställföreträdande och signifikant vuxen och förälder till andras barn. För någonstans så visste ju han från början att det lilla Jesusbarnet inte var hans. Och ändå så gick han in. Han var oerhört modig, tänker jag. Han blev säkert ifrågasatt. Hur ska du lösa detta? Och det var nog inte helt enkelt heller att ta det här lilla barnet till sig och på något sätt följa med honom genom livet som en ställföreträdande och signifikant förälder och vuxen. Här uppe har vi en bild. Jag har ju också ett fotbollslag som jag är huvudansvarig för som heter Sandarne BK-lag C. Jag tycker så oerhört mycket om den här bilden. Det är en svensk flagga och det är ett möte där man liksom på något sätt gratulerar efter en seger just där, men där man även får trösta efter en förlust. Det har passerat ungefär 600 barn via Sandarne lag C, och anledningen till att vi var tvungna att starta det var för att det vanliga ordinarie föreningslivet är så otroligt bra på att fostra eller ta emot barn som följer normen. Och normen inom föreningslivet är att man har föräldrar som kan skjutsa och hämta, engagera sig, att man har en ekonomi. Men det är ju inte bara den här gruppen ungar som saknar de förutsättningarna, utan väldigt många barn och som då väldigt, väldigt tidigt exkluderas från att kunna vara med och delta i det här sammanhanget. Och jag brukar också säga det väldigt ofta, att så länge barn och ungdomar kommer till våra sammanhang, om det är fotbollsplaner eller kyrkor eller vad det nu än kan vara, så kan vi påverka dem. När de slutar att komma och inte går ut och letar efter dem och plockar in dem igen, det är då de kommer att hamna på andra platser. Och där finns det också sammanhang, men som tyvärr inte alltid är så bra för ungarna. För de snubbarna har en annan agenda än kanske du och jag. Vi kan ta nästa bild. Det här är min son Leo. Jag får prata om honom. Han är 21 idag. Men just det här att välja att öppna upp och ta hem andra barn hem till sig, det kan man ibland bli ifrågasatt i. Ja, men tänker du inte på dina egna barn och vad är det som kommer in och det ställer till det och sådär. Jag tänker väldigt mycket att barn och ungdomar blir till i våra ögon. När det kommer till Leo så fick jag en berättelse uppe på ett socialkontor kring honom om att ska du verkligen ta hem honom? Han har väldigt svårt att knyta an. Han gillar inte att vuxna bestämmer. Han kommer inte och bryr sig speciellt mycket om att ta hänsyn till dina andra barn. Och så pågick det. Och där kunde jag ju valt att säga så här, nej, det kanske inte är så smart att ta hem honom. Han skulle bo hos oss i 6 veckor den sommaren på Smögen. Men jag tänkte,
som jag alltid tänker att de har bildat sig sin uppfattning om att de träffar honom på ett socialkontor lite här och där och har läst liksom hans berättelse och hans erfarenheter i livet. Men någonstans så måste jag ju också våga släppa in någonting och tänka att jag som vuxen kan påverka den här ungen på ett eller annat sätt. Och så blev det. Jag åkte ut och träffade honom och jag blev förskräckt när jag såg honom. Inte så mycket utifrån att de här bilderna av vad socialtjänsten hade dratt upp påverkade mig, utan att han hade alla de egenskaper som jag visste att min dotter skulle falla för. Så jag tänkte att den här sommaren på Smögen i badkalsonger och bikinis, den kommer att bli tuff för mig som förälder. Och jag sa det till honom och han kan ju berätta för mig idag att han tänkte, vad är det här för häxa som kommer hit? Och börja beskriva att det kommer inte finnas inom ramen för mitt föräldraskap, så kommer ni ha syskonliknande relationer, jag kommer bo i mitten. Märker ju att ni blir liksom förälskade och vill liksom på något sätt gå nära varandra, så kommer ni få den närheten av mig. Och så blev det så. De blev aldrig ihop. Utan de är fina syskon idag, och han blev också kvar hos mig mer än de här 6 veckorna, utan har växt upp hos mig och är idag 21. Så ibland måste man också på något sätt tänka att man får vara lite modig. Många har också frågat mig väldigt ofta, hur är det att vara kvinna och möta alla de här unga pojkarna? Och jag tänker återigen att vi får påminna oss om vem vi är i barn och ungdomars liv. Och det är kanske inte att vi är så mycket utifrån vilket kön vi har, utan vilka vi är som vuxna. Jag har aldrig haft några problem med de här pojkarna. Jag har tagit mandatet i deras liv och det är så naturligt för mig att de är barn och jag är vuxen. Det spelar ingen roll om de är 16 eller om de är 19. I relation till mig så är de barn och det är jag som leder dem. Jag borde ha verktygen för att klara av det. Och det har också gått bra. Det här är ju temat idag. Jag har den här bilden nu för senare. Nästa bild tror jag är lite annorlunda. Inte ens den, utan ytterligare här igen. Det här är en ganska liten grupp människor som varje fredag nu fortsätter att manifestera att vi vill att Sverige ska bryta avtalet med Afghanistan och stoppa utvisningarna. Dels utifrån att vi lämnar den aktuella informationen till Migrationsverket varje fredag. Vi går ner dit med aktuell information om vad det är som har hänt den senaste veckan, vilka explosioner som har varit. Men också utifrån att det här avtalet innebär att vi faktiskt gör rena och skära deportationer. Därför att många av de här ungdomarna har ingen relation till Afghanistan, utan de har växt upp i Pakistan och Iran och där har de sina familjer. Och ska man då återföra människor till ett land som deras förfäder har flytt ifrån, så behöver man i sådana fall som union, och där Sverige är en del, ta ansvar för att skapa någon form av återvändarcentrum i Afghanistan där man kan liksom inkludera människor. Annars kommer människor inte åka, därför att det här är liksom bara erfarenheterna av att föräldrar inte har kunnat låta en växa upp i det här landet. Det är liksom för stort steg för de här ungdomarna att ta. Så att därför så behöver vi fortfarande driva de frågorna ganska tydligt. Och det är också ett konkret sätt för de här ungarna som befinner sig i det här limbot i vårt land att ha någonting att hålla sig fast i. Att varje fredag så försöker jag på ett så konkret sätt som möjligt att påverka min egna situation. Och även om man kanske tänker att det inte kommer göra så stor skillnad, så blir det en skillnad för dem. Så man behöver inte alltid ha lösningen med sig, utan också bara göra insatser varje dag för att få människor att få en meningsfull vardag och ett mål med en enskild dag. Vi kan ta nästa bild. Men det är ju en väldig skillnad idag. Det här är en bild från Avenyn 2015. Hela stan var full av människor som tog emot och som välkomnade. Du kan köra på de bilderna här. Och som välkomnade alla de här människorna som hade möjlighet att komma till vårt land. September 2015 så hamnade jag uppe i Kortedala där vi öppnade ett transitboende. Och det passerade 1598 barn den hösten. Jag hade sovsalar. Stopp där. Sovsalar med 30 ungar i varje. Och där... Det var ett helt nytt sätt för oss att bygga boende på. Vårt största boende innan dess var ungefär med 40 platser. Men allting går ju om man kavlar upp armarna. Och så har jag tänkt med fotbollen och så har jag tänkt med mottagandet. Och så tänker jag än idag att det inte handlar så mycket om vilka och hur många som kommer. Utan om hur vi organiserar oss, vi som redan sitter säkert och tryggt i det här landet. Jag har aldrig sagt nej till någon nere på fotbollsplan. Jag har haft fotbollsträningar med 80 ungar på en 11-mannaplan. Och då handlar det ju om att kunna organisera sig så bra så att alla får det de behöver när de kommer dit. Men det funkar ju om man gör olika stationer och man ser till att ungarna går runt och så. På fredagar så har vi olika teman. En fredag så släppte vi budskap över bergen med duvorna om att sprida budskapet om att alla människor är fortfarande lika mycket värda och att vi fick säga olika saker. När jag släppte min så flög den rätt upp och drog in i en av handläggarnas fönster på Migrationsverket. Så det var oerhört symboliskt faktiskt. Yes, vi kan ta nästa. Det här är också lag C. Och jag försöker att aldrig någonsin tänka på den här gruppen. Jag har aldrig tyckt om ordet ensamkommande flyktingbarn. Därför att det är inte en homogen grupp. Det är Ebba, Adam och Noah i ett nytt land. Det är mina biologiska barn. Som kommer med olika behov. Och som är olika personligheter och som behöver också bli sedda för vilka de är som människor. Alltså bara för att man har flytt så har man inte liksom samlat på sig samma typ av behov när man kommer hit. Utan det har varit så väldigt viktigt att försöka se dem var och en och vad insatsen för just den enskilde behöver att bli. I lag C så har vi också haft förmånen att ha den minsta som är 12 och den äldsta som är 22. Och de har lyckats att skapa syskonliknande relationer. Då kan du ta de tre bilderna där ihop med det. Man har lagt väldigt mycket i potten när man såklart behöver att bryta upp. Och ge sig av. En del har varit med och fattat beslut. Andra beslut har fattats av föräldrar. Kanske är man det enda syskonet som man har haft råd att skicka. Och därför så har det också blivit väldigt viktigt i lag C att kunna skapa de här syskonliknande relationerna. Och det har varit väldigt fint att kunna se det också bland barnen, att de lyckas och etablera det. Men nu händer det ju också någonting. Vi satt och pratade hemma här om dagen. Vi har två pojkar som bor hos oss ifrån Agape. Och de har fått sina tredje avslag, båda två. Vilket gör att de kommer inte att få stanna här, har Sverige beslutat. Och ett av argumenten i den ena pojkens avslag var att han inte har haft möjlighet att liksom, knyta an till Sverige tillräckligt. Så att man ser inte det som något skäl. Alltså att han är inte så förankrad i det här samhället. Och mina barn, framförallt Ebba, hon fullkomligt brast ut och sa, vadå? Han är en del av vår familj. Det här är min bror. Hur ska de nu kunna liksom splittra också oss igen? Och det är klart att de här familjerna som nu har tagit emot barn hemma hos sig kommer ju bli påverkade på ett eller annat sätt. Och jag vet att det ibland också är det som är avgörande för att man kanske inte vågar att öppna upp. Men här tänker jag att vi måste vara modiga och starka. Och jag tänker också att det är lite det som saknas i diskussionerna med regeringen, att det blir personligt. För visst hade man slitit för det egna barnet om det hade varit så att någon hade velat ta det ifrån en. Och just den kampen tror jag kommer att bli till viss del avgörande. Att vi gör det till våra personliga kamper nu. Att vi sätter ord på vad det gör också med oss och våra familjer när man försöker att rycka upp de här ungarna på ett eller annat sätt ifrån oss igen. Det är så otroligt, otroligt smärtsamt att se hur vi har stått och tagit emot alla de här med öppna armar för att sen på något sätt rycka ifrån dem allting. Och jag kan inte riktigt sätta det i relation till det Sverige som har varit mitt och som jag har haft förmån att få växa upp i. Och när man gör det så måste man också förstå att kan man liksom på något sätt inte stå för det här grundläggande som jag själv har försökt att stå för i mitt egna föräldraskap, att sätter jag en konsekvens så måste jag också kunna genomföra den. Jag kan inte säga till mina barn att om du gör så här så får du inte godis och sen ger dem värsta stora påsen godis. Och samma är det här, om du säger att du inte får stanna här och att du ska bli utvisad och sen inte genomföra det, så gör det ju också någonting med vårat samhälle. Vi kommer att få förhålla oss till alla de här människorna fast de inte får vara kvar här, för de kommer att bli kvar. Jag pratade med gränspolisen här om dagen. De har 17 000 ärenden på sitt bord. Ungefär 4 000 av de 17 000 ärendena har de någorlunda kontroll på. Men det innebär alltså att 13 000 människor idag redan lever gömda. Och de kommer inte kunna göra någonting åt det. Och då får man ju på något sätt i slutändan ändå tänka sig att vad är då bäst och vad är sämst? De här människorna som inte får finnas men finns ändå. Är det inte bättre att vi vet vilken radar de går under än att vi på något sätt bara släpper dem till att gå under en radar där vi liksom har förlorat kontrollen? För då kommer det ju till slut hota också din och min välfärd. Så inkluderandet kommer vara helt avgörande och hur långt vi är beredda att gå i det här. Du och jag. Men också påverka såklart den politiken som ska leda vårt land och försöka få dem att förstå att det ena eller det andra beslutet kommer att få stora, stora konsekvenser. Jag träffar ungefär 500 ungdomar i Agape idag. På söndagen så träffas vi nere i Betlehemkyrkan och vi inleder alltid med att prata till och med dem. Och där jag hela tiden försöker att få dem att förstå att vi också är Sverige. För att deras besvikelse över hur det här landet har liksom tagit hand om dem är stor. Men så länge det finns människor som fortfarande möter de här ungdomarna så kommer de ju också och på ett eller annat sätt kanske också fortsätta skydda både sig själva men också vårt land i den här svårigheten. Men om vi överger dem så tror jag också att det kan bli lite läskigt och farligt för oss alla faktiskt på olika sätt. Så därför så är det av all vikt att vi fortsätter att kämpa för att de här ungdomarna skall och de här människorna som har kommit hit skall få så tydliga sammanhang som möjligt. För det kommer också att liksom skydda oss i slutändan. Så det vill jag väl på något sätt skicka med er. Och är det någonstans vi kan läsa om detta? Nu tänker jag att varenda text jag läser i våran bibel tycker jag ändå härleder till de här sakerna. Och ibland när jag står nere på Vasagatan så är jag rätt trött faktiskt. För att det känns som att ungarna är bara fler och fler och möjligheterna, liksom, det är svårare och svårare att få till liksom, lösningar och sådär. Men det är ju också lite som att Gud flåsar en i nacken på något sätt. Att det är det här som kyrkan absolut ska representera. Och jag tänker att kyrkan har fortfarande stor makt och därför så är det viktigt att vi står för den värdegrunden som representerar hela Bibeln rätt igenom faktiskt. Tack.